Läns- och riksnytt nummer 22, 2024. En oberoende taltidning för dig i Stockholms län. Hej och välkommen till Läns- och riksnytt nummer 22. Det näst sista numret innan vårt sommaruppehåll. Och utgivningsdatum, det är onsdag den 26 juni. Jag heter Henrik Jansson och här är innehållet i veckans tidning. Inslag 1. En svart smältande blob på Strandvägen. Ett skeppsbrott i Strömkanalen. Det är några av de konstverk som finns runt om i Stockholm i sommar. Vi tittar närmare på dem och berättar om några andra. Inslag 2. Vilka äpplen är krispigast? Hur ska man välja rätt tomat? Och vad använder man egentligen en tamarind till? Lia Down på en Hemköpbutik i Stockholm visar vägen i det gröna. Inslag 3. Att nå ut till unga med synnedsättning som har en annan etnisk bakgrund än svensk är inte så lätt, fast ambitionen finns. Inom projektet Unga Funkisrörelsen tillsammans är vi starka gjorde unga med synnedsättning i Stockholm aktiviteter under Järvaveckan med mål att påverka beslutsfattare på lång sikt. Inslag 4. I början av året slutade taltidningen i Haninge bara att komma ut. Kommunen sa att det inte fanns ett giltigt avtal och att man skulle utreda och sen ta beslut för framtiden. Kommunens ansvariga har inte återkommit för en intervju, men taltidningen får nu räknas som nedlagd. Inslag 5, telegram, om att tunnelbanans röda linje är avstängd i centrala delar av Stockholm, om ett nytt stipendium till en redan prisad parasportare och att myndigheter kan bli tvungna att skicka digital post enligt nytt lagförslag, men ingen ska tvingas ta emot digital post som inte vill det. Inslag 6, annonser och meddelanden. Och sist i tidningen finns en redaktionsruta. Där hittar du kontaktuppgifter till oss och hur du gör för att ändra något med din prenumeration med mera. Vi önskar en riktigt trevlig läsning. Inslag 1.
Jag ska berätta historien om en riktig hemsk händelse som blev en känd tavla. Som blev ett konstverk i Stockholms ström. Vi ska strax titta på den och på ett annat konstverk som ingår i Stockholm Konst sommarutställning. Tillfälliga verk som finns utplacerade på 5 platser i innerstan och förorten och som går att se fram till den 14 september. År 1816 gick den franska fregatten Meduse på grund i Atlanten, 60 sjömil från Västafrikas kust. Ombord fanns 400 personer, en tredjedel var besättningsmän, men det fanns bara 6 livbåtar. Och de tog kaptenen, höjdarna och officerarna. Åt de 150 lägre besättningsmännen, varav en var kvinna, byggdes en flotte. Tanken var att livbåtarna skulle boxera den, men det gick för sakta och kaptenen beslöt då att kapa boxerlinorna och lämna besättningen på den överfulla flotten åt sitt öde. Utan mat, utan färskvatten, 6 kilometer från land. Det blev kaos på flotten. Första natten dog 20 män av våld eller självmord. Den 13:e dagen upptäcktes flotten. Men då var bara 15 män i livet. Några av dem skulle strax dö. Men vittnesmålen från några överlevande skulle leva vidare. Berättelser om svält, grovt våld och kannibalism. Och om en oerfaren kapten som inte tog sitt ansvar. Inte heller Frankrike ville ta ansvar och få hem de överlevande. Trots att staten fick mycket kritik för händelsen så har en målning gjord av den franske konstnären Théodore Géricault som heter Medusas flotte blivit en nationell statusmålning och hänger på hedersplats på Louvren i Paris. Vi närmar oss nu Stockholm och konstverket i Strömmen utanför Strömparterren. Jerichos målning är drygt 7 meter bred och 5 meter hög och är en avbildning av flotten med de döda nakna kropparna. Några levande, några som orkar halvsitta och några som står och vinkar till ett skepp i fjärran. Om inspiration av den här historien och målningen har konstnären Henrik Jonsson skapat en annan flotte. Och jag läser att hans verk ska vara en påminnelse om det ansvar som följer makten och om det lidande som följer vid dess missbruk. Men Jonssons flotte, där är lidandet mer abstrakt. Flotten är cirka 8 x 3,5 meter och det finns människofigurer på den, gjorda av böjda neonrör i vitt och blått, som syns bättre när det är mörkt. Men det är bara konturen av kropparna, som en skiss. Man ser rakt igenom dem. Jag ser att ni läser konstverket.
Det är så svårt att se vad det föreställer på dagen, men jag antar att det syns bättre på natten eftersom det är belyst med lampor tydligen.
Men jag ser att ni läser här.
Att det hade sin hedersplats på Louvren. Skylten sitter lite lågt, så att det bara en händelse att man råkar se den.
Men nu när du vet att det är en ganska tragisk, eller en tragisk händelse, vad tänker ni då?
Att det var tragiskt.
Får er att tänka på någonting mer existentiellt?
Nej.
Nej.
Vad heter du?
Jag heter Yvonne.
Karl Johan.
Tack. Hej, har du lagt märke till det här?
Ja, vad är det för någonting?
Ja, vad tror du att det är för något?
Nej, jag vet inte.
Det är ett skeppsbrott.
Är den upplyst på kvällarna?
Ja, jag tror det är neon där. Ser du att det är vit neon och så lite blått? Så ser du att det kan se ut som att vinka lite eller så? Får du dig att tänka på någonting annat då?
Nej, jag är helt nollställd. Jag tycker bara den är vacker.
Och mänsklig tragedi?
Ja, det är sorgligt. Det är det. Men det visste inte jag.
Verket heter A Sign from Jericho. Konstnären alltså Henrik Jonsson, född 1991. Och han brukar utgå från äldre konst som han på ett djupsinnigt sätt tolkar i sina verk, skriver Stockholm Konst. Men nu ska vi ta oss vidare till Strandvägen för att titta på något annat som har med livets stora fråga om tid och förvandling att göra. Men jag vill berätta lite om andra verk som man kan se. I Bredängs centrum har konstnären Chiara Bugatti gjort ett verk som ser ut som en kantig portal och som är målad med olika rutor av varianter av den vita färgen Stockholmsvitt. Verkets titel heter Lukewarm, ljummen, och syftar på kroppens sätt att uppfatta en temperatur som just neutral. Ett annat verk kan man hitta på Akalla torg, och det är Jelena Rundqvists Marbles, en sittskulptur i marmor. Det är ett vitkalkat stenblock och så ser ut som han har draperat över en marmorfilt på ena sidan. Barn är också inblandade i det här konstverkets tillkomst. Och på Brunkebergs torg, där hittar man stålskulpturen Benami av Hani Kamali. Det är 3 stålben, några meter höga, som är sammankopplade och ser ut kanske lite som skrangliga hörkranksben. Men nu är vi på Strandvägen, på kajen, vid Torstenssonsgatan. Det är hyfsat nära Djurgårdsbron. Och där har Mikael Lundberg gjort en skulptur av materialet bitumen. Vet ni om att det här är konst?
Ja, jag kan tänka mig det i alla fall.
Varför tror du det?
För att det är en annorlunda grej mitt i uppe i alltihopa. Ja, det är ju inte någon sops. Det är ju liksom konst. Och inte helt fult.
Inte helt fult. Vad säger du?
Ja, jag tänker väl samma. Det är inte något vanligt så att det ligger den här.
Men vad är det för något då?
Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte riktigt.
Konstverket heter Bitumen Cube. Är en svart asfaltsblob. Skulptur i bitumen. Och det är en restprodukt från oljeindustrin. Och jag läser här på en skylt som sitter bredvid konstverket.
att det är ett verk som ska iscensätta tidens obarmhärtiga gång och fysikens orubbliga lagar. Först var den här blobben en svart kub. Den här blobben är kanske 2,5 till 3 meter i diameter. Någon slags pölformad. På sin högsta punkt kanske den är 60 centimeter. Och den är matt svart, hård. Hård, men när man klämmer på den så kan man trycka in fingret och då blir det ett litet fingeravtryck. Det är lite som att trycka på lite halvhårt tuggummi. Och tanken då? Det står så här. Den initialt perfekta svarta kuben består av en trögflytande vätska som under sommaren långsamt strävar neråt. Gravitationskraften är en medskapare av denna minimalistiska skulptur som långsamt kollapsar från en stram geometrisk form till ett gigantiskt skrynkligt väck. Ja, det har det ju inte blivit riktigt än. Och bitumen är en restprodukt från oljeindustrin. Och tanken är när det här då har blivit ett skrynkligt väck så ska det här gå tillbaka till industrin och tillbaka in i ett kretslopp. Ni har lite olika åldrar, tänker jag, perspektiv här. Farmor och barnbarn. Ja, vad tänker ni om det då? Tidens gång?
Ja, tidens gång. Det är ingen som undgår den, om man har tur, helt enkelt.
Men jag tycker det är rätt coolt att de visar upp det här i ett konstverk, liksom. Ja, det får väl folk att tänka till lite.
Vad tänker du då om livet? Jag ser att du har ett kors runt halsen.
Ja, jag är kristen då. Men jag tänker bara att man ska må så bra som möjligt och få andra att må bra också. Och att livet inte är så långt, men göra det bästa av det.
Hur gammal är du?
15.
Och du?
73.
Du har ju ganska många år kvar i livet och du har betydligt mindre.
Ja, det är sant.
Blir man glad över det här? Eller liksom?
Ja, jag tycker att jag blir glad över alla saker som man får se. Kanske man får en att tänka till och titta, oj, vad är det där, kan man undra. Och så kan man prata om det.
Tror du på livet efter detta?
Jag tror inte vi återföds, alltså kommer tillbaka hit. Men jag tror vi kommer till himlen, ja. Eller ja, till helvetet.
Så då spelar det ingen roll att man blir en liten skrynklig pöl här i jordelivet, eller?
Nej, men man får väl tänka lite. Alltså, både det här med olja, hur det påverkar samhället. Allting som vi gör påverkar ju samhället. Oavsett hur länge vi kommer vara här på jorden.
Vad heter ni?
Ingrid.
Carita. Arle.
Den är lite mjuk. Man kan trycka in fingrarna i den.
Ja, man kan det för att den brukar smälta i solen ibland.
Har du varit där förut och tittat på den?
Ja, jag har gjort det. Det var jättestor försök efter den var jättesmält.
Ja, så du har sett, du har följt den hur det blev mindre och mindre och mindre?
Ja, jag har sett det och jag har tränat det i skolan om en sak som kan smälta av värmen.
Du har ju koll. Vad heter du?
Josef.
Tim Larsson, Här ser du ett tillfälligt konstverk.
Okay.
Vad är det här?
Väldigt bra fråga. Det ser ut som en svart... Jag vet faktiskt inte.
Om jag berättar att det här har varit en perfekt fyrkantig kub först.
Okay.
Och sen med tiden så sjunker den ihop och blir bara så här. Och konstnärerna har tänkt på tidens gång.
Okay.
Hur tänker du då?
Ja, det låter rätt rimligt. Ja, det sätts väl mycket i perspektiv, kan jag tänka mig. Man ser även att folk har gått på den.
Vill du testa?
Ja, det kan jag väl göra.
Du står ju på tidens gång här.
Ja, vilken mäktig känsla.
Hur gammal är du?
22.
Ja, vad tänker du om det då? Ska du...
Jag blir en klump. Jag är en fyrkant just nu. Ja, det kanske ligger något i det.
Hur känns det då?
Nej, det känns väl inte så mycket, tänker jag.
Att du ska bli klump?
Ja. Hur känner du till att bli en klump?
Jag har ju lite närmare till klumpstadiet då.
Ja, jag tänker också.
Ja.
Ja.
Jag vet inte, det är bara att gilla läget.
Eller hur? Jag tänker också det. Man får stå på den och äga det. Eller?
Vill du veta mer om de tillfälliga sommarverken? Gå in på Stockholm Konst hemsida. Och vill du veta mer om skrynkliga veck och tidens gång? Ja, då kanske man får leta sig vidare någon annanstans.
Inslag 2.
Vi ska dyka ner i fruktdisken och kolla vad som finns där. Och senare ska vi testa några frukter också. Och det blir även ett och annat grönsakstips. Men vi börjar med äpplen. Lia Down på Hemköp City berättar.
Cosmic Crisp kanske alla inte har hunnit stöta på. Det är ett väldigt gott äpple. Ungefär snarlikt i utseende som Royal Gala. Men det är extra krispigt. Så det ger en liten extra upplevelse för sinnena, tycker jag. Det är väldigt krispigt om man jämför med övriga äpplen.
Just det, jag har aldrig hört det namnet tidigare. Och det är lite dyrare än de andra äpplena, ser jag, per kilo. Det här kostar 53 nästan per kilo.
Ja, de är definitivt premiumvarianten av äpplena.
Just det, och sen har ni, Rubin, Star, Elise, de är svenska.
Precis, de är båda svenska äppelsorter. Det är de som finns inne just nu, inte jättemycket på svenska äppelfronten.
Är det här liksom en helt ny på marknaden så, eller är det ny för er? Eller?
Nej, det är en ganska ny äppelsort.
Cosmic Crisp alltså.
Precis, den har inte funnits att tillgå särskilt länge. Vi har väl kanske haft den i 2 år totalt. Det är en korsning mellan 2 andra äpplen som de har korsat fram liksom. Så att det blir ett extra krispigt äpple.
Här har vi till exempel kiwisorter, kommer lite olika ibland.
Mm, där är det ju gul kiwi eller grön kiwi, och där är det gul kiwi som folk kanske inte har provat förut. Personligen så är det min favorit. Den är lite sötare utan den där lite syrliga smaken som grön kiwi kan ha. Och jag tycker att det kliar lite i munnen när jag äter grön kiwi. Det undviker jag med den gula kiwin.
Och det kan man säga här att ett sätt att känna igen skillnaden på dem är att de gula är slätare.
Precis, de är inte alls lika håriga som de gröna är.
Men det finns ju så här mini-kiwi också, har ni det?
Det har vi inte inne för tillfället.
Men kan du berätta om dem?
Alltså det är ju i princip, alltså den smakar som kiwi gör. Fast den är ju väldigt, väldigt liten, så den kan ju vara kul att göra dekorationer av eller ja, till tilltugg, sådana saker.
Men är det tänkt att man äter dem hela?
Den kan man äta som den är. Mm. Det kan man tekniskt sett göra med vanlig kiwi också. Men det är kanske inte jättekul att äta allt det där håret. Kanske med gul kiwi, men jag skulle inte göra det med grön kiwi. Ja. Sen har det ju kommit lite, nu har vi inte tyvärr, men snackcitroner var ju väldigt hett ett tag där. Nu är det inte riktigt i säsong. Och det var ju populärt. Små citroner som man kan äta som de är.
Men de har jag prövat, det var ingen favorit för mig, kan
alltså,
jag säga.
Det är en vanlig citron så egentligen i smaken. Men det är ju kanske lite extra kul om man vill göra någonting. Till exempel slicea ner i drinkar eller...
Det blir en annan form helt enkelt.
Ja, men precis.
Men de är inte annorlunda i smak egentligen.
Nej, alltså jag tycker inte det. Jag tycker att den smakar som en citron gör. Mm. Men där är ju det, den är ju lite nättare i skalet. Så där kan man ju faktiskt, om man skivar den tunt, äta den direkt med skal.
För det finns ju, när det gäller citrusfrukter finns det ju mycket varianter där. Och där har vi ju de här kumquat, som man, de är ju mindre som man ska äta hela va egentligen.
Ja, de är väldigt goda.
Vi ser ju där på hyllan också en frukt som inte är så vanlig färsk i alla fall.
Den här tamarinden.
Ja, precis.
Ja, men precis. Det har vi mest lite som ett komplement. Folk köper och gör juice eller använder i matlagning.
Men den här är färsk, den finns ju torkad annars ibland.
Mm. Den är
mer sydostasiatisk kök.
Jag har ingen jättestor personlig upplevelse av den så. Men min kollega tipsade att göra juice av. Mm. Typ som så här nyttig shot åt det hållet.
Om jag tar ut den, jag lägger tillbaka den sen. Det är alltså en avlång, lite hårt skal. Eller lite så här halvmjuk faktiskt. Mm. Men man tar väl bort skalet antar jag. Och så pressar man ut juicen inuti då. De är som, ser ut som en ärtskida nästan.
Ja,
fast
lite,
brun.
Fast lite rundare.
Ja, rundare, ja, och tjockare och brunare. Så det växer på träd i typ Thailand och sådär.
Mm. Lite vanligare i matlagningen därifrån.
Ja.
Annars så kommer det ju ofta som tamarinde paste färdigt.
Just det, koncentrat. Ja,
precis.
Som man har.
Mm. Sen har vi kanske lite roliga melonsorter.
Ja. Här är någon ljusgulgrön som jag inte har sett förut,
yes,
tror jag.
Här har vi en limemelon. Så den har den karaktäristiska smaken av en sötmelon. Fast den har också syrligheten från en lime. Så den, när den är mogen, då är den riktigt, riktigt god. Så den är syrlig men den är söt samtidigt. Den har den där runda, söta melonsmaken som man har av cantaloupe eller galia.
för att känna igen de här. Vi har ju den här nätmelonen här, heter
precis,
den.
Den
är lite skrovlig.
Ja, det är en galia. Så den är
just det, galia, förlåt.
Lättast att känna igen så. Det där har vi en väldigt liten kantalop. Den kantalopen kan man ju ibland känna igen att den har lite spår i. Just inte det. Bara det där nätiga.
Och den här limemelonen är väldigt slät.
Den är slät, nästan helt slät.
Sen har vi, det här är väl honungsmelonen gul.
Precis. Och den är ju ganska slät också, men den har i alla fall lite textur i själva skalet.
Här har vi Pelle de Sapo. Den är grön, lite sådär grönskiftande.
Ja, lite större.
Och sen här har vi en som liknar Pelle de Sapo men som är fläckig. Är det fortfarande Pelle de Sapo eller en annan?
Det där är en tigermelon faktiskt.
Okej.
Så snarlik i smak så, men lite annorlunda. Så den är... Får man nog kanske fråga om man har svårt att känna skillnad på dem.
Ja, precis. Ja.
För de är väldigt snarlika i sättet.
Ja, här har ni en liten lapp med guide hur de smakar och sådär. Det är, Sugar Baby Matisse har ni också, Snowball. Mm.
Och den är en lite mindre melon och den är nästan klotrund.
Just det, därför den kallas för snöboll kanske.
Ja, men precis.
Och så papaya.
Ja, det är en vanlig stor... hel papaya. Sen har vi även delat, den har tyvärr inte kommit in.
Det här är ju svårt tycker jag med olika frukter. Hur vet man när de är rätt mogna? Till exempel avokado är ju klassiskt att man säger att han köpte den och så var den liksom inte riktigt mogen, så lät den ligga en dag och så var den övermogen.
Ja, det kan hända sådär. Men alltså, oftast så är det ju, man kan känna på den. Och med vattenmeloner har man ju alltid det klassiska tricket att knacka på den liksom. Papayan, beroende lite på vad man ska använda den till. Så ska den ju vara fast. Men vill du äta den som den är, då ska den ju hellre vara lite. Men den ska ju inte vara söndertryckt om man säger så.
Jag frågar också Lia om hon har några tips på hur man bäst hanterar sina frukter. För att få dem rätt och lagom mogna och inte för snabbt övermogna till exempel.
För det första beror det ju på vad du ska göra med den och när du ska äta den. Men om du har tänkt att spara någonting i ett par dagar, då skulle jag nog rekommendera kylskåp. Men inte för kallt och ställ den inte in mot väggen, för då är det lätt att den börjar frysa. Men annars så är det ju de allra flesta frukterna och grönsakerna smakar ju godast när de har stått i rumstemperatur lite. Ett klassiskt exempel är ju tomater. Kylskåpskalla tomater smakar ingenting. Men annars så kan det ju vara till exempel meloner. Där kanske man vill att de ska vara kalla just för att de är fräscha och törstsläckande och äta kalla.
De innehåller mycket vätska också.
Ja, men precis.
Men en frukt som man väl inte ska ha i kylen är banan.
Bananer, gurka är också sån här klassiker.
Så gurka inte i kylen?
Nej, det skulle jag inte rekommendera. För att då blir den för frusen.
Alltså den blir bli
vattnig och mjuk och sådär äcklig.
Om man lägger den för nära aggregatet vet jag, då blir
precis,
den ju så.
Då har den legat för kallt. Så om man har en sval del, en del har ju kylskåp och sval liksom. Så där trivs den bättre. Sen har vi ju lite olika tomatsorter.
Ja, vi kan gå och kika på lite där. Det är väl... Då är vi väl inne på grönsaker. Jag vet inte, ibland tekniskt sett, vissa kan man säga att är det en frukt eller en grönsak?
Ja, men så är det, absolut. Men tomater har vi ju lite roliga sorter ibland. Här har vi till exempel en Dulcita tomat.
Det står honung på den.
Precis, det är en väldigt söt tomat. Kan vara den godaste tomaten vi har inne. Mm-hmm. Så det är en liten kvisttomat.
Just det, man har kvistarna kvar där.
Ja, men precis. Och den är väldigt, väldigt söt. Så den är lite dyrare, men väl värd sitt pris tycker jag.
Just det, den ser ut att vara ungefär dubbelt mot plommontomaten här.
Ja, men jag skulle ju hellre köpa en sån här än en cocktailtomat så liksom.
Jag menar, vad är egentligen skillnaden mellan cocktailtomat och plommontomat? Och de här jättesmå som vi har här, körsbärstomat, ja.
Vissa är sötare, vissa är syrligare, vissa är bättre till att laga mat med och andra är mycket goda att äta som de är i en sallad. Till exempel San Marzano-tomaten.
Den ser också ut ungefär som en plommontomat, lite, men lite kantigare kanske.
Ja, och så är det en lite mindre tomat. Men den här är god att både äta och laga mat med. Den här är ju en klassiker att göra en riktig, riktig köttfärssås med. De är väldigt goda.
Man gör från grunden. Men de här mindre tomaterna passar bra att ha som de är, som snack eller lägga in sallad eller så. Sen de här större
precis.
Kanske mer till matlagning. Men bifftomat ser man inte nu så mycket, eller?
Nej, vi hade inne lite till midsommar. Men det är inget vi normalt har i sortiment så. Alltså det brukar ju bli mer till typ så här fredag när de ska köra grilla lite hamburgare eller sådär. Men det är ingen storsäljare överlag så. Men...
Annars då, hur mycket är det? Liksom, hur mycket går man på vad som efterfrågas och hur mycket introducerar man för att testa nytt? Jag tänker som när ni tar in nya frukter, så här, då vet ni ju inte i förväg om de kommer sälja eller inte.
Alltså, vi testar ju gärna nya saker när det kommer in på marknaden för att liksom hänga med. Och ofta så, ja, hänger man inte med, då hamnar man efter. Och sen är det ju naturligtvis en prisfråga. Vi vill ju inte liksom sälja alldeles för dyra produkter. Men vi försöker att hålla oss ajour med nya produkter och trender.
Och apropå det, en klassiker som alltid har funnits tycker jag, men som man undrar ibland hur mycket den... Det är de här hela kokosnötterna.
Ja.
De är ju ganska svåra. Det är ju klassiskt på Ramel sjöng om hur svårt det är att få upp dem.
Ja, men eller hur?
Men sen har ni ju lite hjälp här. Ni har ju en som redan är förberedd för att öppna.
Ja, där är en vit kokosnöt som är färdig att dricka. Sticker ner sugröret i och kan dricka den direkt. De har ju skalat av det yttre liksom. Mm. Och sen så kommer det med en liten pinne.
Ja, så man får trycka hål med den där pinnen då.
Precis. Mm. Och sen kan man dricka den som den är. Medan den bruna kokosnöten, den köper ju folk gärna för att mata fåglarna med. Eller folk som gillar att äta eller liksom färsk kokos så.
Men om vi tänker tropisk frukt då, så har vi ju... Den här har ju ändå funnits ganska länge tycker jag. Men
ja, men precis.
Man känner igen den. Du kan beskriva hur den ser ut.
Visuellt så är den ju, just den här sorten, det är en röd pitahaya. Så den är ju knallröd med lite gröna inslag. Sen är den lite avlång, har lite bladbitar utanpå. Lite fjällig nästan, fast stora fjäll.
Är det den här som kallas för drakfrukt också? Det står dragon fruit.
Ja, det är den. Sen finns den i olika färger. Det finns ju även en som är gul och det finns en som är röd inuti. Mm. Den här är röd utanpå men är vit inuti.
Men då kostar en frukt 90 kronor. Så att då får man liksom...
Den är väldigt special. Dyr. Mm. Ja.
Men jag har en fråga om en annan sån som brukade finnas alltid förr. När jag växte upp för länge sedan. Det var ju den här stjärnformade.
Ja,
karambolen. Men den ser man ju inte nu.
Nej, alltså den är inte... Alltså, så länge jag har jobbat här, ingen som har frågat efter den faktiskt. Den går att beställa.
Men det är ju de där med lite speciella... Alltså som du säger, man vill dekorera och så kan man använda... Mm. Vad har vi annars då? Ja, men jag tänker vindruvor är också en sån här grej som det brukar finnas olika varianter på.
Det har kommit in lite nya framodlade varianter där. Nu har vi inte den inne för den är inte i säsong. Men där kom det ju till exempel cotton candy vindruvor. Väldigt söta och drar åt sockervaddshållet. Sen har de ju tagit fram vindruvor som drar åt melon. Men vi, just nu har vi de vanligaste röda och gröna druvor, kärnfria.
Tack så mycket Lia Down, frukt- och gröntdisken Hemköp City.
Precis.
Hur ser dagen ut resten här för dig nu då?
Ja, nu ska vi bara dundra upp alla kampanjer och fylla på så att det blir välfyllt.
Och så kommer mycket folk vid lunch sådär och handlar.
Ja, vi har ju en populär varmmatsbuffé så det brukar bli lång kö där. Innan dess ska vi ha hunnit fylla upp, annars blir det lite trångt här.
Jag får med mig några frukter hem också. Vi hinner tyvärr inte testa alla exempel som kom upp här. Men nu har jag fått in en testare i studion. Han heter Kristoffer Örnevik. Och så här säger han när han får dofta på en melon jag skurit upp.
Ja, den är sötaktig i alla fall.
Jag har gjort en skiva där, så om du vill ta det här så
den tar jag
gärna smaka.
Och det var väldigt söt också. Den är lik honungsmelonen, men jag skulle väl säga att den kanske är något sötare till och med.
Och den här heter lime melon.
Mm-hmm.
Är det något som du har provat förut?
Nej, det är inget jag känner till ens.
Nej. Tycker du att den smakar lime?
Nej, men jag skulle säga att det var en ganska fräsch smak jämfört med. Alltså andra söta meloner kan ju bli lite sliskiga kan jag tycka ibland. Men här var sötare utan att vara sliskig, den var lite fräschare.
Just det, men det var alltså lime melonen. Det finns... Tre olika äppelsorter här. En annan frukt i två varianter. Du kanske ska få testa för den först.
Mm,
det här är så att säga den klassiska av den. Nu har jag gjort en skiva så slipper du äta skalet.
Jag skulle påstå att det här är en kiwi.
Det är rätt.
Kiwi var för övrigt under många år min favoritfrukt.
Men det har ändrats?
Jag har lite för mycket allergi i min,
oj då.
Min omgivning. Alltså inte i mig utan i min omgivning. Det är med att jag inte har ätit kiwi på ganska många år. Lite suraktigt, det var gott.
Men då får du en annan variant här.
Den var inte alls lika sur. Alltså skulle jag chansa så skulle jag nog säga att det här kan vara jordgubbskiwi, men jag är inte alls säker på det.
Jag visste inte att det fanns en sån.
Nej, inte jag heller.
Den här kallas för gul kiwi i alla fall.
Mm.
Du som är en gammal kiwi-gillare, gillade du den här gula också eller?
Ja, Det är egentligen en helt annan sorts frukt för att den är väldigt neutral i sin smak. I och med att den är sötare så har man inte den här syran ifrån vanlig kiwi så att säga. Men den var väldigt lätt äten rent smakmässigt.
Ska vi testa lite äpplen också innan vi är färdiga?
Absolut.
Och det här högra är ett svenskt äpple kan vi säga. Mm. De andra två är importerade. Och nu börjar med den vänstra här då.
Mm.
Det är också den nyaste sorten enligt affären då.
Den har en väldigt fräsch smak. Smakar inte så mycket som jag associerar till äpple. Så inte så stark äppelsmak. Det känns fortfarande att det är ett äpple. Det är varken särskilt sött eller surt utan mer friskt faktiskt.
Cosmic Crisp, att den skulle vara en krispigare, ett av de krispigaste äppelsorterna som de har tagit fram, menar de.
Ja, det kan det nog vara.
Där har du nästa då. Den är en klassiker kan man säga.
Den doftar lite kraftfullare äpple än den föregående. Åh, vilket saftigt och gott. Ja, alltså jag påstår att den här kanske är krispigare än den föregående. Det här smakar mer klassiskt äpple. Och för mig som är så här, ja, äpple, bra. Så är det, jag kan nog inte några äppelsorter riktigt.
Nej, den här heter Royal Gala.
Mm.
Och så kan du få testa den här svenska sorten. Den heter Rubinstar.
Det är till och med ett namn. Royal Gala känner jag igen, men Rubinstar har jag också hört talas om. Den här är lite mindre söt än den föregående. Ja, men egentligen också ganska fräsch. Alltså, äpplen så här års tycker jag är ganska friska och trevliga att ha att göra med, höll jag på att säga. Men trevliga att äta. Jag skulle säga att den första vi smakade på, den hade en annan syra än den här. Det var inte någon som var riktigt sur i smaken på något sätt. Utan det var mer olika sötmagrad skulle jag nog säga.
Vilken var minst söt då? Är det den här sista eller?
Ja, det var nog faktiskt den sista. Om jag skulle laga äppelpaj då skulle jag definitivt använda den i mitten. Om jag skulle försöka tänka miljömässigt skulle jag äta den sista. Ja, men om den är en svensk sort.
Mm.
Då har den inte transporterat så långt tänker jag. Och sen den vänstra var faktiskt den som jag skulle äta en varm dag. Den kändes frisk på något vis tyckte jag.
Men då får vi säga tack där då, Kristoffer Örnevik, vår frukttestare idag. Och en fortsatt varm och god sommardag till dig.
Tack så mycket och glad sommar till alla lyssnare.
Inslag 3.
I två år har projektet Unga Funkisrörelsen tillsammans är vi starka pågått. Det är flera intresseorganisationer som arbetar med att nätverka, dela erfarenheter, stötta varann och arbeta mot gemensamma påverkansmål. Unga med synnedsättning i Stockholm, USS, USS, är en av organisationerna. Det gäller att inte bara nå ut med ett budskap till beslutsfattare, utan också att nå ut till fler som vill vara med på aktiviteter och även nya grupper som kan tänkas vara med och organisera sig i ett föreningsliv. Vi ska komma in på en fråga om hur man når gruppen unga med synnedsättning som har en annan bakgrund än etnisk svensk. Men först lite om Järvaveckan i början av juni där projektet hade sitt tält. Doa Satara från USS, projektledare. Vad hade ni för mål med veckan?
Som mål hade vi flera mål. Bland annat att öka kunskap om hur det är att ha olika funktionsnedsättningar. Hur det är att vara blind. Hur det är att ha en hörselnedsättning, rörelsenedsättning, NPF-diagnos med mera. Det andra målet var ju också bland annat att våra representanter från projektet, och då är det också representanter från olika föreningar, att de är där och pratar med politiker och beslutsfattare om frågor som berör oss, om hur saker och ting ska fungera i samhället för att tillgängliggöra exempelvis utbildning, arbetsmarknad, fritid och hur man bemöts i samhället. Sen hade vi också ett panelsamtal på Järvaveckan med tema varför blir det inte rätt fast alla gör rätt. Och då handlade det väldigt mycket om samverkan. Hur ska man se till att man samverkar kring den yngre målgruppen? Och en annan del av panelsamtalet handlade också om universell utformning. Att göra rätt från början.
Så
Om vi koncentrerar oss på just synnedsättning, vad var det de fick testa på?
Då fick de att gå med käpp och ögonbindel, försöka hitta och orientera sig och sen försöka också att känna på hur det är att när man inte har ledsagning och kontra när man har ledsagning, så att man får prova på båda delarna. En annan övning var också att man, för att synliggöra det här med syntolkning, att man behöver berätta för personen som har en synnedsättning vad man ska känna på eller vad man har framför sig. Så hade vi en box som vi kallade den hemliga boxen, som folk hade på sig ögonbindel och fick sticka ner handen i boxen och ta upp en påse. Och då hade man olika saker i de här påsarna helt enkelt, för att också, som folk fick känna på och bli överraskade av. Och det skulle synliggöra att vikten av att man behöver berätta för folk. Då hade vi bland annat också lite äckliga saker kan man säga. Typ som slime och lite blött tepåsar och sådana saker. Så det var lite äckligt tyckte folk. Men det var ju en övning i sig.
Vad fick ni för reaktioner av politikerna?
De tog med sig de perspektiven som vi försökte förmedla helt enkelt för dem. Både de här praktiska övningarna, och många av dem som gjorde det här första gången menade att det var väldigt givande att man fick prova på hur det var de här olika, att ha de här olika funktionsnedsättningarna praktiskt. Att då hade man en mycket mer större förståelse på hur det är i verkligheten. Så de tog med sig frågorna, och så hoppas vi verkligen att de tar med sig det i verkligheten också.
Projektet Unga Funkisrörelsen Tillsammans är vi starka avslutas i höst med ett evenemang där de också kommer presentera resultatet av en studie som de har gjort.
Men som en slutaktivitet kommer vi ha ett slutseminarie förhoppningsvis den 16 augusti. Och då kommer vi också gå igenom studien som vi också har gjort under projekt år 2 och som har gått ut på att vi har kartlagt ungas förutsättningar till inkludering i samhället och egen organisering. Och då har vi försökt kartlägga vad det finns för förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar, bland annat också personer med annan etnisk bakgrund, att komma in i samhället och vara delaktiga, men också att kunna organisera sig själva. Så det kommer vi också gå igenom på slutseminariet den 16 augusti.
Och vad är det ni har kommit fram till om vi tittar på möjligheten för personer med annan etnisk bakgrund än svensk att delta i till exempel US, unga med synnedsättning i Stockholm eller?
Det är ju svårare för den målgruppen att komma in i samhället. Att komma in och delta fullt ut i olika aktiviteter. Bland annat på grund av språksvårigheter. Information som inte kanske når ut till målgruppen fullt ut. Så det är de största faktorerna som vi ser. Men också att de behöver också lite kanske en längre startsträcka att kunna komma in i olika verksamheter för att kunna också stanna kvar efteråt.
Men det finns ju många som har annan bakgrund än etnisk svensk som är födda här. Men inte språket är det som är hindret egentligen?
Nej, det finns ju också den målgruppen, det är sant, som inte har språket som hindrar. Men då är det mer också vänkretsen. Man, det är inte så många som kanske direkt kommer in så här. Många kommer in också från SRF-lägren. Då har man redan ett aktivt föreningsliv. Att föräldrarna känner till föreningarna. Och att barnen då kommer in på den vägen. Från att man är aktiv på SRF. Och sen kommer man in på ungdomsnedsättning. Och är aktiv i den föreningen. Men för personer med utländsk bakgrund och föräldrarna är det, tycker jag att det är ibland det svårare att de är aktiva på det sättet och att de riktigt inte får informationen, eller ibland också att det kan också vara att man inte riktigt vågar släppa ifrån sig barnen på samma sätt som andra familjer. Så det kan handla om flera faktorer om man säger.
Vad tänker du då att USS skulle kunna göra? Eller blir en fråga för
SRF, i det här fallet då SRF Stockholm Gotland, att få med föräldrar med annan etnisk bakgrund så att deras barn då, som du säger, socialiseras in på något sätt i föreningslivet. Är det där man ska börja? Är det det du menar?
Jag tror att det är en fråga för båda föreningarna att man behöver jobba mer aktivt mot att försöka få in målgruppen och att man behöver kanske jobba mer aktivt mot att verkligen nå ut till målgruppen, föräldrar, och för att få dem också att komma in på ett mer inkluderande sätt, tror jag. Det kanske behövs lite mer kanske riktade aktiviteter specifikt mot den målgruppen och också uppsökande, tror jag.
Är det här någonting som ni kommer driva i USS gentemot SRF Stockholm Gotland som en egen fråga?
Projektet kommer ju avslutas. Och sen den här frågan är ju också en fråga som man försöker från USS håll jobba aktivt med, att ändå försöka få in målgruppen. Jag tror inte driva mot SRF Stockholm Gotland, utan jag tror att vi behöver gemensamt jobba tillsammans mot en samma fråga helt enkelt.
Ja, du har ju själv utländsk bakgrund, du är från Palestina. Finns det en risk att det blir personbundet, de här intressena? Och just nu är det ju viktigt, du driver det ju själv.
Alltså, som du var inne på, ja, jag har en annan etnisk bakgrund och jag kommer från Palestina. Och jag kan ju säga från min egen erfarenhet, jag kom ju in senare i föreningslivet. Och det handlade om en helt annan fråga. Alltså det var inte mer aktiviteter som jag kom in på, det något av den stilen som lockade mig, utan det som gjorde att jag blev aktiv var ju mer påverkansarbete. Så jag tror att viljan finns att ändå jobba mot att få in målgruppen på en högre nivå. Men sen tror jag att man kanske på grund av arbetsbelastning och saker som måste prioriteras, så kanske det hamnar längre bak i prioriteringsordningen. Det kan vara också som du också kanske syftade på, att det blir ibland att om det är en person som själv har en etnisk bakgrund förstår kanske lite mer vidden eller försöker mer aktivt jobba mot att få den målgruppen helt enkelt att komma in lite mer.
Hur viktig tycker du frågan är?
Jag tycker att det är en väldigt viktig fråga och jag hoppas verkligen att man har kapacitet och möjlighet att jobba med den frågan, för alla har ju rätt att komma in i föreningslivet och vara delaktiga fullt ut.
Det sa Doa Zatara, projektledare. Vill man veta mer om slutseminariet den 16 augusti så får man titta på Unga Funkisrörelsen Tillsammans är vi starkas hemsida. De har också en Facebook-sida med samma namn. Inslag 4.
I början av januari i år stoppades utgivningen av en av kommuntaltidningarna i länet, nämligen Haninge taltidning. Det fanns inget gällande avtal för tidningen enligt Ingeborg Jigold, som är kommunikations- och marknadschef i kommunen. Och när vi pratade med henne då, för 5 månader sedan, sa hon så här.
Det är ju flera aspekter som ska tas in i ekonomi. Det är de funktionaliteter som finns som är gratis. Vi kikar ju också på vad andra kommuner gör. Det är ett 30-40-tal idag som har kvar sin taltidning. Det är väldigt många kommuner som har valt att inte ha det.
Ja, från kommunen hänvisade man istället till hemsidan haninge.se och att det finns uppläsningsstöd för den som inte har tillräcklig syn. Hur man skulle lösa information till de som inte är digitala hade man inget svar på. Samtidigt lovade Ingeborg Jigold att en utredning skulle göras och att hon skulle återkomma när beslutet var klart.
Ja, men jag lovar att det är just det här vi ska se över. Vilka behov finns och hur kan vi tillgodose dem på ett bra sätt? Så att jag får återkomma när vi har tittat igenom hur vi ska lösa det och då tagit ett beslut. Ska vi ha det eller ska vi inte ha det?
Men efter det här har det varit mycket tyst utåt i frågan. Men vi har tagit del av en mejlkonversation där kommunstyrelsens ordförande, moderaten Sven Gustafsson, skriver, citat, "Tydligen har någon form av taltidning beställts för 250 000 per år utan upphandling och utan att kommunen haft någon kontroll över vilka nyheter som lästs upp. Häpnadsväckande för mig och säkert många skattebetalare om de får reda på det. Leverantören är nu uppsagd och det kommer inte att ske någon upphandling av tjänsten. Haninge kommun ska inte syssla med nyhetsuppläsning. Den information som kommunen lägger ut på sin hemsida ska naturligtvis vara så tillgänglig som möjligt och vad jag förstår finns det en inbyggd talfunktion för synskadade. Så är det med det. Slutcitat. Skriv alltså kommunstyrelsens ordförande. Det finns heller ingen lokal synskadeförening i Haninge som hade kunnat driva på för en taltidning och för att tillgodose rätten till information som den som lever med synnedsättning har enligt FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. När vi på Läns och Riksnytt i april kontaktar Synskadades Riksförbunds regionala distrikt Stockholm-Gotland får vi beskedet från en medlem i styrelsen att de kontaktat en oppositionspolitiker i Haninge som eventuellt skulle skriva en motion men att ärendet inte var högprioriterat. SRF-distriktet har helt enkelt bedömt att chanserna är för små att få kommunen att gå med på att ha en taltidning och att de kan uppfylla sitt krav på att nå medborgarna med samhällsinformation främst genom webben. En gång till får vi tag i Ingeborg Jigold i telefon. Då upprepar hon att inget beslut är taget men att det innan sommaren ska vara avgjort. I ett kortfattat mejl den 31 maj till taltidningsproducenternas förening gör Jigold klart att taltidningen läggs ner och haninge.se gör det möjligt att få nyheter och viktig samhällsinformation uppläst. Vi har mejlat kommunikationschefen och kommunstyrelsens ordförande och bett om en intervju för att förklara sina beslut för dem det berör. Men efter drygt 3 veckor har vi fortfarande inte fått något svar. Som det ser ut just nu är Haninge alltså för överskådlig framtid en kommun utan taltidning.
Inslag 5.
Telegram. Röda linjens tunnelbana avstängd i city. Det blir fler byten och reducerad trafik när tunnelbanetågen mellan Slussen och T-centralen är avstängda på röd linje. Från och med i måndags den 24 juni till torsdag den 11 juli gäller omläggningen som beror på renovering av en bro. Tågen söderifrån från Fruängen och Norsborg vänder under den här perioden vid Mariatorget. Därifrån finns ett tåg i skytteltrafik mellan Mariatorget och Slussen. Tågen från Ropsten och Mörby centrum vänder vid T-centralen. Det är den gröna linjens tåg som går som vanligt så du kan byta till dem men räkna med att det blir mer trängsel ombord mellan Slussen och T-centralen fram till och med den 11 juli skriver SL på sin hemsida. Alice Berntsson får ännu ett stipendium. Blindfotbollsspelaren och idrottsledaren Alice Berntsson tilldelas 10 000 kronor i Bring Dedication Award, fritt översatt utmärkelsen för att väcka engagemang, som delas ut av Jysk. Hennes hemmaförening Västerås IFK får också 10 000 kronor. Parasport Sverige är med och utser pristagaren och i år hade det kommit fler nomineringar än tidigare enligt ett pressmeddelande. I motiveringen anges bland annat att Alice varit avgörande för arrangemanget av riksmästerskapen i Five-a-Side 2 år i rad och att hon genom idrottsskolan låter unga med synnedsättning prova olika sporter och knyta kontakter. Alice Berntsson fick tidigare i år stipendiet Kompassrosen som delas ut av kungen. Kan bli krav på digitala brevlådor för myndigheter. Privatpersoner ska fortsätta kunna välja om de vill ha kontakt med myndigheter digitalt eller genom vanliga brev, enligt en utredning som regeringen beställt som nu är klar. Det handlar till exempel om tjänster som Kivra och liknande där man kan få beslut och kallelser till en digital brevlåda. Myndigheter, kommuner och regioner ska enligt utredningen vara skyldiga att både skicka och ta emot post digitalt. Men privat ska ingen tvingas att använda digital post. Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är ansvarig för infrastrukturen för digital post och de ser positivt på förslaget enligt ett pressmeddelande. Över 6,4 miljoner privatpersoner och företag har en digital brevlåda idag, skriver Digg. Inslag 6. Annonser och meddelanden. Besök i Värmdös nya kulturhus, SRF Stockholm Gotland. Delta i projekt för föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. Inbjudan till flytta hemifrån kurs. Träffar för föräldrar med synnedsättning, SRF Stockholm Gotland. Vandringar i juli och augusti med DBFK. Och visning av synhjälpmedel i höst.
SRF Stockholm Gotland bjuder in till träff ute på Värmdö. Vi besöker det alldeles nya kulturhuset som invigdes den 6 juni och får en rundvandring med bibliotekarie Tina Jul. Avslutningsvis bjuds vi på fika. Vi ses utanför huvudingången, färdtjänstadress Tyra Lundgrensväg 19. Den 1 augusti klockan 13.15 till 15.15. Aktiviteten kostar ingenting och du anmäler dig till Birgitta Westberg på telefonnummer 0762 52 20 23 senast den 30 juli. Välkommen!
Hej! Är du förälder med fysisk funktionsnedsättning eller har du funderingar på hur det skulle vara att bli förälder och du har en fysisk funktionsnedsättning? I sådana fall så har du precis startat ett projekt som skulle kunna intressera dig. Det heter Föräldraskap på lika villkor och det drivs av RFSU i samarbete med Funktionsrätt Sverige. Och det är ett tvåårigt rikstäckande projekt som finansieras av Allmänna arvsfonden. Och i det här projektet så kommer vi bland annat att ta fram ett par internetutbildningar om just funktionsnedsättning och föräldraskap. Och vill du veta mer om det här, för det går att delta i projektet på lite olika sätt, så får du hemskt gärna ringa till mig, Finn Hellman, på 070 493 30 26 eller mejla till finn.hellman@funktionsratt.se. Och du kan också kika på vår hemsida om du vill veta mer om projektet. Och det är funktionsratt.se/föräldraskap. Trevlig sommar önskar Hanna Öfors, Lena Levin och Finn Hellman.
Inbjudan till kurs att flytta hemifrån. Synkunskap inom Iris förvaltning har nu nöjet att bjuda in till en rehabiliteringskurs för dig som är på väg att flytta hemifrån. Kursen är för dig som är mellan 19 till 30 år, har gått ut gymnasiet eller motsvarande och på väg till nästa steg i livet. Kursen äger rum den 5 till 8 september på Almåsa Havshotell. Pris för kursen är 600 kronor och då ingår kost, logi och resa. Under kursen kommer vi varva pass i helgrupp samt mycket individuell träning. Under kursen kommer du bland annat få öva på orientering, förflyttning, fysisk träning, ADL genom matlagning, städ, tvätt och så vidare. Du kommer även få lära dig lite om hur man gör för att ta hand om personlig ekonomi och få andra tips och strategier på att klara sig själv. Gör en intresseanmälan till Annika Wistrand Elving på Iris förvaltning via e-post annika@irisforvaltning.se eller via telefon 08 400 66201, alltså 08 400 66201.
Träffar för synskadade föräldrar. Från och med i höst kommer Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland att anordna träffar för dig som är förälder och har en synnedsättning. Vi kommer att träffas under ett antal gånger för att utbyta erfarenheter. Om du är intresserad, hör gärna av dig via ett mejl till Kristina Ljung. Kristina med K och Ljung med LJ. Kristina.ljung ljung@srfstockholmgotland.se. Du kan även nå mig på telefon 08 462 45 08.
Juli och augusti vandringar med DBFK. Onsdagen den 17 juli gör vi en vandring på Långholmen. Samling klockan 16.30 vid Hornstulls T-banestation. Uppgång Långholmsgatan. Det blir cirka 2 timmars vandring med paus. Vi hittar något lämpligt ställe för fika och vi avslutar vid Hornstulls tunnelbana. Ledare är Carl Gunnar Roth. Telefon 070-608-4380. Anmälan senast 14 juli till mig, Ann-Katrin Ekberg, på telefon 076-313-9080 eller till klubbens hemsida www.dbfk.se. Augustivandring med DBFK. Lördagen den 31 augusti blir det en vandring i Hammarbyområdet. Vi går från Gotlandsgatan till Hammarbybacken och sedan tillbaka till startpunkten. Samling klockan 10 vid Gotlandsgatan 46. Det blir en vandring på 2 till 3 timmar inklusive paus. Ta med matsäck. Ledare är Jens Pettersson. Telefon 073-9625336. Anmälan senast den 27 augusti till mig, Ann-Katrin Ekberg. Telefon 076-313-9080 eller till klubbens hemsida www.dbfk.se. Välkomna, hälsar DBFK.
Synhjälpmedelsvisning den 14 oktober. SRF Stockholm Gotland arrangerar en synhjälpmedelsvisning den 14 oktober. Det är drop-in i SRF-huset på Sandborgsvägen, plan 1 mellan klockan 13 och 19. Företagen som ställer ut är Iris, Insyn, Polarprint, iCap och LVI. Under eftermiddagen kommer de att ha kortare presentationer av nyheter inne i SRF-salen. Skriv upp datumet nu så kommer det komma mer information efter sommaren.
Läns- och riksnytt ges ut av SRF Stockholm Gotland med stöd från Region Stockholm. Tidningen distribueras av Urban Audio AB. Och för prenumerationsärenden så ringer du 08 462 4508. Alltså 08 462 4508. Ansvarig utgivare är Aziza Dawadi, som även är reporter tillsammans med Henrik Jansson och Annika Edvards. Vill du ha med en annons i tidningen behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar för publicering samma vecka. Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644 34 30 eller mejla in en ljudfil till lansnytt@srfstockholmgotland.se. På telefonsvararen och mejlen kan du även lämna andra meddelanden till oss på redaktionen. Du kan läsa Läns- och riksnytt på flera sätt. På Daisy, i appen som heter LOR LOR Play, som finns både för iPhone och Android. I din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning. Eller läs oss på webben www.lansoriksnytt.se. Och här har vi även syntolkade bilder till alla inslagen. När du inte längre behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna. Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa oss digitalt, för miljöns skull.
Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprints på telefonnummer 020 826913. Tack för att du läser Läns och riksnytt.